Det där var för att uppmärksamma er på att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger som exempelvis Ma. Eller till exempel Burger.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
En höstnatt 2014 ringer telefonen hemma hos en utredare på cybersäkerhetsföretaget Kaspersky. Han har somnat tidigt och vaknar abrupt av ringsignalen. Samtalet kommer från en anställd på en av Rysslands största banker och rösten i andra änden talar osammanhängande och låter oerhört stressad. Han vill inte berätta över telefon vad det gäller. Det enda han säger är att bankens system inte beter sig som det borde. Några timmar senare sitter utredaren vid en av bankens dataterminaler och loggar in. Genast får han känslan att något är fel. Att han kanske inte är den enda som är inloggad på samma terminal. Han startar ett ordbehandlingsprogram, öppnar ett nytt dokument och skriver hej i versaler. Några minuter passerar och utredaren tänker att förnimmelsen kanske var fel ändå. Men plötsligt ser han hur muspekaren börjar röra sig och hur någon svarar: hej, ni kommer aldrig få fatt oss. Utredningen av det som ska visa sig vara världens största digitala bankrån har börjat. Idag gräver vi i hackerattacken Carbanac. Det här är Månskott, podden om vår tids techfenomen och de oväntade konsekvenserna.
My name is Dalton Russell. Pay strict attention to what I say because I choose my words carefully.
Hollywood har ju länge romantiserat den här sagan om det perfekta bankrånet.
Recently I planned and set in motion events to execute the perfect bank robbery.
Och jag är såklart inte ensam om att vara fascinerad av just den här filmgenren.
Hell, it's just a bank like any other bank.
Don't tell me how to rob a bank. I know how to rob a bank.
Klassiker som Inside Man.
Because I can.
The Great Train Robbery.
Great Train Robbery, starring Sean Connery. The greatest scoundrel.
Ocean's 11.
You let our 80 million go, and you get to keep yours. That's the deal.
Alla de här skildrar charmiga brottslingar som överlistar såväl banker som polis och kommer över det stora bytet. Och det är såklart svårt att inte bli lite förälskad i det här konceptet. Men okej, verkligheten matchar ju sällan Hollywoods dramatiska skildringar. Och vi i Sverige har faktiskt vår egen, mycket mörkare historia när det kommer till just bankrån.
God kväll. Idag föll domarna mot den så kallade militärligan.
Jag talar såklart om 90- och 00-talet och den extrema rånvågen. Och det är faktiskt där vi ska börja det här avsnittet. I en tid då Sverige var vilda västern.
En dag senare var Jackie Arklöv och Andreas Axelsson.
Nu ska vi visa unika bilder här efter just de visade spektakulära rånet i Strängnäs.
Polisen i Sala såg fram emot eftermiddagens kaffe och lussekatter. Men kaffet blev kvar i termosarna. Ett grovt rån mot Sparbanken i Heby satte alla poliser i arbete.
Först tände de eld på en skåpbil, sen slog de till mot banken.
Det var vid elva tiden på fredagen den 8 februari.
Tjena,
hej!
Det är bra, du själv.
Det var ett tag sedan.
Jag träffar Björn Weigel. Han är grundare och vd på det svenska cybersäkerhetsföretaget C-Resilience.
Jag har sett en siffra någonstans som sa att också i början på 90-talet så skedde det nästan upp till en 200 bank- eller värdetransportrån om året i Sverige, vilket är helt exceptionellt.
Det kom två personer springande upp för trappen.
Dörren öppnas med en kraftig smäll.
De hade ånalur på sig.
Det var en nu i efterhand en exceptionell tid. Vi vaknade upp till nya, det var ju värdetransportrån och det var bankrån och det var stora pengar och det var väldigt våldsamt.
Ja, det är nästan lätt att glömma bort den här perioden. Men under nästan 15 år så rapporteras det in flera rån i veckan. Där de kanske mest spektakulära är militärligan och senare helikopterrånet.
Flera smällar hörs från byggnaden när rånarna tar sig in med hjälp av sprängladdningar.
Man kan gå tillbaka ännu längre. Man kan titta på 90-talet också. Vi hade Gotabanksrånet på 90-talet där någon stal 890 miljoner i svenska statsobligationer. Och det hände väldigt mycket saker. Jag tror inte vi ser någonting sånt nu överhuvudtaget. Ingenting. Jag tror 2022 eller 2021 till och med var ett år där det inte skedde ett enda sån här typ av rån. Så att, ja, jag kommer ihåg det jätteväl.
Så de här spektakulära rånen försvinner. Eller de försvinner åtminstone i den formen vi har sett dem tidigare. Idag har vi ju, vi har inte de här liksom kontanterna i omlopp som vi hade på 90-talet och runt 2000 där, utan allting sker ju istället digitalt.
Ja, som väldigt mycket annat så är ju steget från det analoga till det digitala oerhört naturligt, eftersom det innebär att vi kan göra väldigt mycket saker billigare, bättre, snabbare. Idén med det kontantlösa samhället har många goda argument. Och det tycker jag fortfarande gäller idag. Jag menar, vi vet att det innebär samhällsekonomiska kostnader att hantera stora mängder. Så det är ingen tvekan om att det finns jättestora fördelar med ett kontantlöst samhälle. Men igen, digitaliseringen har alltid en baksida och det gäller även i det här fallet.
Om jag ger en ledande fråga här. Diskuterade man liksom var den här brottsligheten kommer ta vägen någonstans när man gör allting digitalt?
Kanske i mindre utsträckning än man borde ha gjort så börjar man ju tänka på det här utifrån ett så att säga, okej, vad innebär det här då för brottslighet? På samma sätt som vi ser inga bankrån och vi ser inte den typen av aktiviteter, har brottsligheten då försvunnit eller tagit en annan form kan man ju då fråga sig. Och jag tillhör kanske de som tror att den kanske tagit en annan form snarare än att den har försvunnit. Och jag tror att den har flyttat ut delvis på det, i den digitala sfären.
Och det är nu vi återvänder till historien om Karbanak.
Are you recording?
Yeah, I just pressed the button.
So who are you?
So my name is Jorent van der Wiel, and as you can probably hear from my accent, I live in the Netherlands.
Jorent är den där utredaren som vi pratade om i början på avsnittet.
I've been a security researcher with Kaspersky for 8.5 years now.
Han tillhör en speciell utredargrupp vars jobb är att följa och gräva i de senaste hackertrenderna.
I'm thinking we go back to that first night.
Han berättar att hans del i Karbanak-historien, världens största digitala bankrån, faktiskt börjar några månader innan han får kontakt med hackarna via datorterminalen. Allt börjar även den här gången med ett samtal mitt i natten.
So, when you work for a cybersecurity company in general, you travel a lot, you go to conferences, you meet people. So at one point, one of our colleagues, he met a guy who worked at a big bank in the Ukraine, in Kiev.
På en konferens träffar Jorns kollegor en IT-säkerhetsanställd från en bank i Kiev. De byter visitkort och småpratar lite. Som vilket möte som helst. Men något år senare ringer telefonen hemma hos Jorn klockan 3 på natten. Mannen i andra änden skippar alla artigheter och går rakt på sak.
Saying like, hey guys, I have an incident going on and you'd better come.
Men Jorent och hans kollega är trötta och inte alls taggade på att åka till Kiev mitt i natten. De ber mannen att istället berätta vad som har hänt så att de kan åtminstone försöka utreda det på distans. Men mannen vägrar och det är något i hans röst som får dem att förstå att någonting har gått väldigt fel med bankens bankomater. Så morgonen därefter sätter Jont och hans kollega på ett flyg till Kiev.
So we went there.
Så nu är Jont och hans kollega på bankens kontor. Och de leds direkt till ett rum fullt av skärmar.
And he brought us to a room where he showed us the CCTV cameras and everything they recorded. And what you saw on those videos, that it was in the middle of the night, it was around 3 o'clock, and there was a guy walking outside with a, you know, a big jacket and a hoodie.
På en videoinspelning från kvällen innan ser de en man närma sig ett stängt bankkontor. Han är klädd i en svart dunjacka med luvan uppdragen över huvudet och en svart sportväska på axeln.
He opened his jacket and he got his bank card out because you needed a bank card to enter the building.
Han tar upp ett bankkort ur jackfickan och swipar i entrén för att komma in i foajén. Där står 4 bankomater uppradade. Och det som händer nu skulle faktiskt kunna vara från en Hollywoodfilm.
And as soon as he got into the bank, all the ATMs started to blink.
Bankomaterna börjar blinka sekunden som mannen kommer in i rummet.
So he went to the first ATM and a big pile of money got out.
Han går lugnt fram till en av bankomaterna och nästan direkt börjar han dela ut sedelbunt efter sedelbunt. Han packar prydligt ner pengarna i väskan.
So he put it in his big black sports bag and then another big pile came out. And another one.
Och upprepar samma manöver tills bankomaten är tom. Och sen går han vidare till nästa.
Then he went on to the next ATM and to the next one and to the next one. And about 1 million euros or dollars later, he went out of the bank building without, you know, physically touching the ATM. The only thing he touched was just the banknotes coming out.
Totalt går mannen iväg med kontanter värda över 10 miljoner kronor utan att han ens rört vid bankomaterna.
And when we saw that, we were like, wow.
Jont och hans kollega är nästan överrumplade av vad de ser. Och lika fascinerade som bekymrade. Det som videon visar från ett tekniskt perspektiv är högst imponerande.
You know, from a technical point of view, that was a good job.
Men det är inte första gången som Jont stötte på hackerattacker mot just bankomater.
Because what we saw before were, you know, it was just ATM malware. And ATM malware needs to be running on an ATM, and it usually involved the presence of somebody or somebody using the ATM. So one famous example of an ATM malware that was popular around the time was the Tupkin malware.
Det som kallas för Tupkin malware var en av de första versionerna av skadlig kod riktad mot just bankomater. En bankomat är i stort sett en Windows-PC fylld med pengar. Så tricket med Tupkin var att först komma in på bankens nätverk och sen installera skadlig kod lokalt på bankomaten, som sen aktiverades mellan midnatt och 3 på natten.
The Tupkin malware worked as follows. So it worked between 12 o'clock and 3 o'clock in the night.
Den här programvaran öppnade upp en lönndörr in i bankomaten.
You would go to the ATM and you would need to enter a very secret code, which I think was 5 times a 0 or something.
När man skrev in koden kom man in på bankomatens kontrollmeny. I den här menyn kan man till exempel se hur många sedelkassetter som finns i bankomaten och hur många sedlar det finns i varje. Sen finns det även en kod längst ner på skärmen som kallas en challenge-kod. Och normalt skickas den här koden av bankomatens tekniker till en chef på banken. Och chefen ger sen tillbaka en svarskod som gör att man får göra ändringar lokalt på bankomaten.
He calculates the response based on the challenge. You enter the response and then you get into like a god mode menu where you can choose from which cassettes you want the dollars or the euros or whatever.
Så det Tupkin gjorde var att hoppa över allt det där med chefen. Och i God Mode, som Jont kallar det, kan man styra precis allt. Inklusive att beordra bankomaten att dela ut alla sedlar ur kassetterna. Och i hackersammanhang kallas det här tricket jackpotting.
And you can actually choose how many bills you want and you don't need to do anything else. You can just choose what you want.
Men även om händelsen i Kiev påminde om Tupkin var Jorns team något delade. För mannen rörde ju aldrig bankomaten.
It had something similar to Tupkin, especially the time that it was operating between 12 o'clock and 3 o'clock in the night.
Men det här kändes betydligt mer sofistikerat än Tupkin.
So we asked for the hard disks from the bank and they gave it to us. They gave us copies of the images of the ATMs.
Jont och utredarna går noggrant igenom alla bankomatens hårddiskar och skriver sedan en rapport till banken. Men kort därefter kallnar spåren och den mystiska ligan bakom verkar försvinna spårlöst.
You know, we investigated the hard drives, you couldn't find anything. except the suspicious VPN log. So we said, okay, if there is something, it was probably inside your bank, not on the ATM. We can tell you that for sure.
Men, även om det här skulle visa sig vara första gången som Jorn stötte på Karbanak-ligan, så var det inte den sista.
Det har väl egentligen alltid funnits hackare så länge det har funnits en digital miljö. Och det gäller ju även när det gäller ekonomisk brottslighet mot finansiella institutioner.
Vi hör Björn Weigel igen.
Man kan säga att i samma ögonblick som man digitaliserar, så lägger saker som har på olika sätt ekonomiska värden i den digitala miljön, så exponerar man ju dem för allting som det innebär att vara i den digitala miljön. Och det gäller även det här.
Men varför hör man inte så mycket om de här rånen då, som man liksom har hört historiskt sett om de fysiska?
Generellt sett så är inte banker och finansiella institutioner tillhör inte de som är tydligast med att kommunicera hur cyberhotet utvecklas. Det gäller inte bara i Sverige, utan det gäller överlag. Man är oerhört försiktig med att informera och vara för uttalat omkring de här frågeställningarna, eftersom, och det finns väldigt tydliga skäl till det, det riskerar att skrämma bort kunder. Och är man mycket utsatt så blir det också lite av en flagga i marken att man kanske inte har system som riktigt håller, och det kan attrahera hot också från hotaktörer. Så frågan är inte helt enkel att besvara hur den här utvecklingen egentligen har sett ut. Det är nog ingen som riktigt kan svara på det, eftersom det delvis är i det fördolda.
Några månader efter den första incidenten ringer telefonen återigen hos Jorunt.
A couple of months later, and it was again 3 o'clock in the night. I don't know why this stuff always happens at 3 o'clock, but it happened.
Det är en kollega från hans kontor, en account manager.
And the account manager said, okay man, there's a number you should dial, and you should do it now.
Nu är Jorn lite less på de sena samtalen.
Oh man, it's 3 o'clock in the night. Why do you want me to call this number now? Because it's so late. I want to sleep, you know, I need to get to work tomorrow. And the guy said, no. Call this number, it's really important.
Så motvilligt ringer han upp.
And on the other side of the phone was one of the most stressed out guys.
Rösten är påtagligt stressad. Men det är inte samma röst som första gången.
And the guy just yelled, get your ass over here.
Ni måste komma hit nu, är enda budskapet.
Okay, where is here? Yeah, this and this bank. And it turned out to be one of the largest banks in Russia.
Jörn frågar vad som pågår. Och mannen som inte vill dela för mycket säger bara att domänkontrollanten läcker data.
And the guy said, our domain controller is sending data to China.
Den här detaljen är viktig. Bankens domänkontrollant, alltså den viktigaste servern i bankens nätverk, skickar känslig data till okända parter i Kina.
Which is one of the most important servers in your network, because you use the domain controller to control the network and other machines in your network.
En domänkontrollant hanterar all autentisering av datan på nätverket. Den styr också vilka datorer som kan kommunicera med varandra.
So my colleague said, okay, you're right. You might have a problem.
Kaspersky-teamet beger sig till den ryska bankens kontor. Det finns ingen anledning för banken att skicka data till okända servrar i Kina. Så något har gått allvarligt fel. Jons kollega tar en stol och sätter sig vid bankterminalen.
So he opened up the screen like the console he logged in.
Han tar en titt på vilka program som är igång.
And he started a program called Process Explorer to see if there's any suspicious process running, and he found one suspicious process.
Och hans öga fastnar på programmet VNC.
He then looked into the process, and with Process Explorer you can also see strings, and strings is like an IT word for pieces of text. And one of the pieces of text or strings he found was VNC.dll. And as you might know, VNC is a program for remote desktop management.
VNC är en mjukvara för att fjärrstyra datorer. Men när han frågar de bankanställda så är det ingen som vet med sig att de har installerat just den programvaran.
So let's recall the situation we have right here. It's 3 o'clock in the night. You're at one of the biggest banks in Russia. The domain controller is sending data to China, and there is a program running on the machine that is infected that can be used for remote desktop management.
Jon får känslan av att någon kanske spionerar på det han gör.
Let's see if those guys are actually watching what I'm doing.
Så han öppnar ett blankt textdokument och skriver privet, det ryska ordet för hej.
Russian like privet.
De är ju trots allt på en rysk bank, tänker han. Några minuter går och plötsligt ser han hur någon svarar hej. Ni kommer aldrig få fatta oss.
So the conversation ended, but the bank still had a problem because all the machines, the network was infected.
Om de bankanställda var stressade förut, är de nu i upplösningstillstånd.
So you can do a couple of things. You can start a really thorough investigation, trying to find the root cause, eliminate computer by computer, but I can imagine that if you are the biggest bank in Russia at that moment, you don't give that much about it and you just want your network to be clean.
Efter en bra stund av grävande hittar Jons kollega till slut den skadliga koden.
So he briefly investigated the malware, he found out where it was located and he wrote a very simple script.
Och skriver snabbt ihop ett skript för att få bort den från bankens hela nätverk.
And that script was then deployed on all the computers in the network a couple of times to make sure that the malware was removed. And that's it. You know, after that, of course, the bigger investigation started, trying to make sure that there were no other pieces of malware left behind, how they got in, etc., etc. But at that point, the main malware was removed and the bank had some time and, you know, they were safe from this threat.
Banken är nu trygg. I alla fall för stunden. Men det skulle visa sig att den ryska banken bara var en bråkdel av Karbanak-ligans alla offer.
Skydden som sådant bygger ofta på att du stoppar en aktör innan den kommer in till det som är det värdefulla. När du väl har nått det värdefulla, då är det mycket svårare att hantera. Nätets konfiguration är sådant att det uppstår hela tiden nya möjligheter att ta sig in i system. För så fort du gör någonting i systemet, du lägger till eller drar ifrån någonting, så att säga, du skriver ny kod eller du tillför någon ny hårdvara, så ändras förutsättningar i det systemet. Och ofta när du gör det där så vet du vad du ska akta dig för och vad som kan hända rent säkerhetsmässigt. Men du kan göra fel. Och det kan uppstå nya saker du inte har tänkt på som gör att det helt plötsligt uppstår en öppning. Så rent tekniskt då kan en hackare då ta sig in.
Från incidenten på den ryska banken har Jont och hans team fått många ledtrådar om hacket. Och misstanken om samband mellan bankomatrånet börjar gro. I sitt arbete döper de ligan till Karbanak. En hyllning till tidigare hackerattacker. Så den riktiga utredningen för Kaspersky börjar. Och ovetandes om det så kommer de snart få förstärkning. Europol har nämligen på något sätt fått reda på attacken och kastar sig över fallet.
And Europol thought like, oh man, this is important. We should organize a meeting to inform the banks about what's going on.
Omedelbart skickar de en kallelse till såväl europeiska banker som polismyndigheter.
They send an email to all the big banks in Europe, and it was a very short email saying, important, bring your malware experts. And that's it.
Och bara ett par veckor senare står hela Kaspersky-teamet på möte på Europol med Europas största banker.
So we were there in The Hague at Europol HQ, and they had a room, and the room was not that big. And I was sitting at the back together with a colleague, and another colleague who did the investigation in Russia was presenting about the malware.
Jons kollega inleder med att dela deras findings kring Karbanak.
So he was starting to tell what he found and how it worked. And that guy has this interesting habit, you know, it's when things get technically more advanced, he gets more enthusiastic.
Det lägger sig en nästan dyster stämning bland åhörarna.
And the more and more enthusiastic he got, the more nervous all the other people in the room became.
Utan att säga det rakt ut har publiken insett hur sårbara deras system verkligen är.
So at one point they asked like, okay, but what can we do about this threat? And that guy said really loud, like, yeah, you can't do anything about this. And then, you know, You can imagine, they were in shock. They were like, oh my god, do we get robbed tomorrow?
Och konferensen hinner knappt avslutas innan nyheten om Carbanac sprider sig som en löpeld genom banksektorn.
So we said, okay, from now on, if we find anything, we will make sure that you will get it as well. So we started to share information with the big banks so that they could protect themselves.
Av alla de institutioner som finns där ute, företag och andra, så är nog banker, speciellt kommersiella banker, en av de mest välskötta när det gäller cyberhot som finns. Jag tycker att de borde investera ännu mer än vad de gör, men jämfört med många andra är de oerhört långt framme. Och det gör att de har stora institutioner med IT-institutioner med mycket människor, relativt mycket människor som klarar av att hantera hotet. De investerar mer i teknik än många andra. Och det gör att för de cyberkriminella som är opportunister i många fall, så söker man sig då till lättare sätt att försöka råna, om man säger så. Jag får ofta fråga, varför ökar cyberhotet? Och min fråga är snarare, varför inte? Cyberbrott är billigare att genomföra än alla andra typer av brott. Det är relativt säkert för skurken. Det är ganska lukrativt och det är ganska enkelt. Det är mycket enklare än man kanske tror. Nätet är poröst, det byggdes inte för att vara säkert och det uppstår ständigt nya hål och möjligheter. Så frekvensen ökar, hotaktörerna ökar, graden av skada ökar och antal drabbade aktörer ökar. Så det sker hela tiden löpande, vi ser den här utvecklingen väldigt tydligt.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Ju mer Jont och hans kollegor nystar i Carbanac-fallet inser de hur mycket planering och tålamod som ligger bakom. För sättet de har infiltrerat den här banken är både tekniskt kompetent men också noggrant strategiskt avvägt. Och ungefär så här gick det till. Tänk dig att du jobbar på en bank och en dag kommer ett e-mail från en branschkonferens. I inbjudan står det att du är speciellt utvald att delta och det står även se mer information i det bifogade Word-dokumentet. Det här tricket kallas spear phishing.
And spear phishing is unlike ordinary phishing, you know, ordinary phishing.
Alltså till skillnad från ganska uppenbart massutskickade spam-mailen som kallas phishing.
When you get an email saying I'm a Nigerian prince and I got 100 kilos of gold dust, please transfer 1 euro to my bank account and yada yada yada.
Så är det här oerhört riktat till en viss person på ett företag. När det kommer till spear phishing brukar man tala om social engineering. Alltså att människan är den svagaste länken i alla säkerhetssystem. Och även så var det i Carbanac-fallet.
So they sent in a very, you know, well-crafted spear phishing email.
När du sen klickar på det bifogade Word-dokumentet så börjar intrånget.
The attackers, they gain what we call code execution.
Hackarna har nämligen utnyttjat ett känt fel i Word som tillåter att man får så kallad code execution.
And that code downloaded the malware.
Så nu kan hackarna ladda ner Carbanac-koden på din dator.
And that's how the malware got initially inside of the bank.
Där hackarna, utan att göra väsen av sig, kan börja kartlägga alla dina vanor och tränga ännu djupare in i banken.
From then on they had to move lateral through the network, as we say, in order to get to the domain controller. And they had some, you know, some smart tricks for that.
Det som hackarna gör härnäst är att installera VNC på din dator. Den så kallade remote desktop-mjukvaran som vi nämnde tidigare. Alltså en väg in att inte bara iaktta, men även styra. Nästa grej som hackarna gör är briljant, nämligen att installera en så kallad keylogger på din dator. Alltså en mjukvara som kartlägger alla dina knapptryck på tangentbordet. Nu har hackarna full tillgång till allt du skriver, inklusive dina mail och dina lösenord. Men hackarna förstår att för att ta angreppet vidare så räcker det inte med att komma åt dina uppgifter. De måste komma över systemets adminlösenord. Och det är nu som ligans plan blir snudd på genialisk. Hackarna laddar hem en rad processorkrävande program på din dator för att göra den slö.
For example, some mining software on the machine.
Här är syftet att få dig att söka upp IT-supporten för att försöka fixa din slöa dator.
They send an email to IT saying, "Hey, this PC is really slow. Can you come and check?"
När IT-supporten sen sätter sig och ska lösa problemet så loggar de in med sitt adminlösenord.
So IT comes, they log in with their administrative passwords. And the malware, it has a keylogger.
Och tack vare keyloggen kan hackarna nu i realtid se vilka lösenord som skrivs in. Och plötsligt är ligan betydligt närmare bankens kärna. När hackarna sen kommer in på adminnivå börjar de upprepa samma procedur som tidigare. Bryta sig in, kartlägga och hitta nya lösenord till viktiga användare. Hackarna fortsätter sitt tysta intrång i flera månader tills att man lärt sig att styra i stort sett allt. Inklusive domänkontrolleraren, systemets absolut viktigaste server. Och nu är ligan på riktigt i god mode.
Och man kan säga så här att generellt sett är det ju det du försöker göra som hackare att komma innanför de säkerhetssystem som finns. Inga digitala system idag är oskyddade, eller ja, är de det så är de exponerade. Men man försöker på olika sätt komma runt de skydden som finns. Och då kan du ju grovt se det som att du försöker ta dig igenom tekniken som sådan, att du försöker hitta olika typer av hål i det försvar som finns. Det där kan ju vara både lättare och svårare beroende på hur systemen ser ut, men det som många gånger visar sig vara den kanske mest framgångsrika sättet att ta sig in i ett system, det är ju via den mänskliga faktorn, det vill säga den mjuka vektorn, människan. Mm. Man på något sätt försöker få en individ som befinner sig på insidan att till exempel öppna ett e-mail med skadlig kod som gör att jag kan komma in som hackare och jag kan få access till de här systemen som ligger bakom en vägg eller en mur eller ett skyddssystem eller vad det kan tänkas vara.
Så nu är hackarna i det som Jont kallar för God Mode. De kan komma och gå precis som de vill. De har access till bankens alla system och de har koll på rutiner och vem som kan föra över pengar. De kan till och med fjärrstyra bankens bankomater. Och nu skiftar all fokus till en enda sak. Att få ut så mycket pengar som möjligt innan banken märker något. Och det här med att just få ut pengar är en sak. Men att få ut pengar utan att göra väsen av sig, det är något helt annat. Så Carbonac-ligan gör det här på tre olika sätt. Det första är att föra över pengar från fejkade konton över det internationella SWIFT-systemet. Det nätverk som majoriteten av banker använder för just utlandsbetalningar. När summorna blivit överförda så flyttas de direkt in i kryptovalutor för att tvättas. Det andra sättet känner du igen från tidigare. Att fjärrstyra bankomater så att de spottar ut pengar. En person går till bankomaten och ger klarsignal till en annan person via en dator som gör att bankomaten börjar ge ut pengar. Det tredje sättet som hackarna använder för att få ut pengarna är lite mer krävande. Det börjar med att ligan rekryterar hundratals så kallade money mules via ryska, moldaviska och ukrainska maffian. Och hackarna som nu kontrollerar funktionen som skapar nya debitkort ser till att ett kort skickas till varje money mule. Varje konto som är kopplat till korten programmeras till att ha $3.33 i saldo. Varken mer eller mindre. När administrationen med kontorna är klar och debitkorten har skickats ut så går hackarna in och hittar alla konton med $3.33 på och med ett knapptryck korrigerar de allas saldo genom att lägga på 1 miljon på varje konto. Kontoinnehavarna blev alltså miljonärer över natten, inklusive de som bara råkade ha just $3.33 på sitt konto. Enligt Europol använder sig ligan av samma modus operandi på över 100 banker och kommer över nästan $1 miljard.
Criminal cyber gang has stolen as much as $1 billion from over 100 financial institutions.
Gang called Carbonac.
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 Cyber criminals are plundering nearly a billion euros.
We got word of yet another huge cyber hack today.
The great bank robbery of the modern era.
It says hackers used malware to gain access to banks in 30 countries.
Right now, up to $1 billion stolen from over 100 banks by an international gang in what may be the biggest heist ever.
Stolen money by using malware programs.
Efter att ha hackat nästan 100 banker så kan inte Carbonac-ligan flyga under radarn längre. Och nu mobiliseras hundratals personer från bland annat FBI, CIA, Europol och Interpol i jakten på de skyldiga. Och medan det här händer så har Jont och hans team äntligen gjort framsteg i sin utredning. Genom sina kontakter på nederländska polisen så kom de över en misstänkt server som tagit emot signaler från banken.
And that turned out to be actual a Carbonac command and control server.
Servern är en fullträff för teamet.
That type of information is really valuable to us because we can then identify and analyze the botnet panel code. And the botnet panel code is a piece of software. Now you can see it as like a website that can be used by the operators of the malware to control the malware on the different machines it is installed. So you can just log in and you can click on a button like take screenshot or download file or execute file or get keystrokes, that type of stuff.
Och när de börjar analysera Carbonac-koden så inser de att hackarna har gjort en liten men betydelsefull miss.
So we got the botnet panel source code, we analyzed it, and we found out that they made one very tiny implementation mistake. And using that type of tiny implementation mistake, you could send a very specific request to that Carbonac command and control server, and then it would generate an error, like a decryption error.
Jont och hans team får en idé. För någonstans där ute finns det fler av Carbonac-ligans kontrollservrar som har exakt samma implementeringsmiss. Så de skrider till verket.
So with that information in mind, we said, okay, let's just scan the whole internet.
Att scanna hela internet låter utmattande, men Jont spelar ner hela grejen.
No, it's not, because an IP address is made up of 4 bytes, so it's 32 bits. It's a huge number, but it is doable. You can do it within 1 or 2 days, actually. Let's scan the whole internet and do this weird request on all the servers we find. And then if we get this very specific reply back, this very specific error, we know that we identified a Carbonac and command and control center. So we scanned the whole internet.
Så redan 2 dagar senare har Jont lokaliserat en ny server.
And we found another server located in the Netherlands.
Han ringer upp nederländska polisen direkt.
So I called up the Dutch police and I told them like, hey guys, I found another Carbonac command and control server. Can you guys please seize it?
Men polisen är lite tvekiga.
I said, you know, it's Friday afternoon, nobody's in the office. And I explained to them what we did. And they said, okay, but one thing, just one thing. We will seize it. But the next time you do an internet scan and it takes 2 days, start it on a Saturday so we have the results on a Monday morning because, you know, we also want to have a weekend. And you're like, okay, sorry guys.
Så polisen beslagtar till slut servern och det visar sig vara ytterligare en jackpot.
And yes, it was indeed a Carbonac command and control server. So we analyzed it. And that one was really interesting because what we saw on that command and control server was that Carbonac was expanding their operations to Asia.
I takt med att rättsväsendet närmar sig Carbonac-hackarna blir det plötsligt tyst och ligan går under jorden.
And what happened after that was that the guys, they took down all their infrastructure and they went silent for a while because they knew how much we knew about them. Let's get rid of everything. Let's stay on the radar for a while and then let's see what will happen.
Under flera månader ser Jont och hans team ingen aktivitet överhuvudtaget.
grundproblemet med ett poröst internet, det kommer att bestå. Det kommer inte att, vi kommer inte kunna göra om arkitekturen, även om det är många som hävdar att man bygger säkra system. Men i grund och botten så är det samma typ av utmaningar som vi möter hela tiden. Människor kommer fortsätta vara människor. Vi kommer allihopa att kunna trycka på det där phishing-mailet som kommer dag innan julafton för att Postnord har sagt att ditt paket inte kommer fram. Och du ser inte, eller du tänker inte på att det är inte Postnord, utan det är en hotaktör som har skickat. Vi kommer fortsätta att luras, eller vi kommer som människor, det kommer finnas de som är attraherade av möjligheten att lura andra. Så här, hur fungerar den här lite större typen av grupperingar? Ja, om du sitter 25 personer på Sergels torg och hackar, då kommer nog den svenska polisen att hitta dig förr eller senare och sätta dig bakom lås och bom. Men om du opererar från ett land där du har skydd från staten, ett stort land i öster till exempel brukar kunna göra
vilket
detta.
Då?
Ja, vem kan det vara? Vi vet att ryssarna har använt den här typen av metoder där man tillåter grupperingar att operera, kanske väldigt självständigt, ja. Men i utbyte mot att när man då vill kalla in en tjänst så gör man det.
Just det.
Och de är mycket svårare att komma åt. Det är svårt för svensk polis eller någon egentligen att komma åt en hackare som befinner sig, sitter säkert på det sättet. Och eftersom nätet är som det är så kan du sitta väldigt långt bort och hacka dig och mig där vi sitter just nu utan någon större. Det är ingen skillnad om du sitter utanför dörren här eller om du sitter i Sankt Petersburg.
Efter månader av tystnad dyker ligan upp igen.
And then they started again.
Och precis som gjort förutspått så är det i Asien.
Yeah, and they changed their tactics a little bit, so they deployed different malware. They started to deploy Cobalt Strike. But yeah, it was definitely them again.
Men det är också där man börjar göra misstag. Det är när ligan plundrar bankomater i Taiwan som de gör sin största blunder. Allt börjar som vanligt. Två personer ska få ut pengar från en hackad bankomat. Men någonting skrämmer dem och männen lämnar nästan 60 000 dollar i kontanter på platsen. När polis kallas går man direkt igenom inspelningen från övervakningskameran. Och bara timmar senare kablas nyheten om de hackade bankomaterna ut i medier i Taiwan.
The suspect withdrew the money without inserting a card and the process took less than 5 minutes.
Och den taiwanesiska polisen gör en imponerande insats. De mobiliserar 500 personer som går igenom Taipeis alla övervakningskameror och lyckas snart identifiera männen.
According to police, there are two Russian suspects. They arrived in Taiwan on July 8th, rented a car and started to withdraw money.
Båda är bara så kallade money mules, men man efterlyser ytterligare 22 personer som misstänks vara involverade i fallet. Karbonakligan går snabbt under jorden igen. Och det här blev sista gången som Jont hörde från dem.
Alltså, internet för mig är i grund och botten nästan ett anarkistiskt projekt. Byggd som att inte ha någon styrfunktion egentligen på det sättet. Och sen försöker vi på olika sätt kontrollera den här amöban som bara växer. Om det är vi kan diskutera detaljer i vad vi borde göra och agera på olika sätt. Vi borde lagstiftning A eller B, eller vi borde den eller den teknik, eller vi borde agera på det eller sätt. Jag tror att vi måste tänka på digitaliseringen som någonting, hur det kommer att se ut om ett antal år, kanske 10, 20, 30 år. Och då ha ett helt annat perspektiv i grunden på vad är den digitala miljön. Det är någonting som kommer vara otroligt mycket mer påtagligt i våra liv i alla dimensioner. Ja, hur det ser ut kommer ju då att konstituera väldigt mycket av det liv vi har och hur vi förhåller oss till varandra.
Vi ska avsluta det här avsnittet ungefär där vi började. Med min och Hollywoods ganska romantiska bild av det perfekta bankrånet och hjärnorna bakom.
May I ask how you expect to leave?
You're gonna carry it out for us.
Why would I do that?
Take a closer look at your monitor.
Jag menar, i filmerna så hejar man ju faktiskt på boven.
Hell, it's just a bank like any other bank. Gotta move in slowly, check out everything.
Och det känns inte som att det riktigt finns ett offer.
Sir,
Can you possibly explain why you went to such incredible lengths to commit this astounding crime?
I wanted the money.
Men Jord ser till att ge mig en reality check.
Yeah, it's not like 90s hacker movies. It's also not like Lisbeth Salander from the Millennium Trilogy. No, these are real criminals. They are IT guys, so that sort of makes them, some of them might think as heroes. But if you see what police encounters when they do raids, they find drugs, they find weapons. You know, sometimes they work together with organized crime as well in order to, you know, to launder their money. It are just criminals, and that is what they are. They are not heroes or anything.
Så vilka är de här personerna då?
Personer som är väldigt duktiga i det här området känner till varandra väldigt väl. Det gäller både white hats och black hats, om man säger så. De goda och de onda, och även de känner till varandra. Så de här miljöerna, det verkar finnas en förmåga att hitta på det sättet.
So we saw in the past that there are really close groups, you know, like the Lurk gang, for example. It's another famous Russian gang. They work together with other groups as well, but the core was really, you know, close.
Sedan 2014 har polismyndigheter runt om i världen gripit och dömt cirka 20 personer för deras delaktighet i Karbanak. Men det är svårt att säga huruvida polisen verkligen har gripit huvudmännen bakom ligan. En person som vissa pekar ut som hjärnan bakom är Dennis Kay, en ukrainsk medborgare som grips i Spanien 2018 efter att den spanska polisen utrett en rad penningtvättbrott. När han grips i Alicante hittar man lyxbilar, två lägenheter i hans namn och smycken värda miljontals kronor. En annan misstänkt huvudman grips i Thailand 2018 och lämnas kort därefter ut till USA, som dömer honom till 5 års fängelse för brott mot amerikanska banker. Det visar sig också att merparten av de som döms tillhör den kriminella hackergruppen FinCEN. Och Jord påpekar att sedan 2015 har de här grupperingarna blivit allt mer komplexa.
These days it's can also be a little bit different. There was one case that we worked on where there was one guy, he bought malware, so he became an affiliate. So you have people writing the malware, and then they sell it, and then an affiliate can buy it. And the task of the affiliate is to infect as many people as possible. So the affiliate, he goes to somebody else and asks them to pack the malware, which is kind of to scramble it so it won't be recognized by AV signatures or static AV signatures. And then he goes to somebody else to send spam emails, and then he goes to somebody else for another servers. And the guy, he doesn't need to do much except managing it. So he relies on the services of other freelancers. So as soon as somebody is infected with the ransomware and he gets money in, he pays the people, you know, that delivered services for him. And that's a little bit how these affiliate scheme works. So it really, really depends. You know, there are close-knit groups, but there are also groups that are not so close, that rely on the services of other groups.
Det finns ju en romantisering kring cyberhackare. Som delvis går tillbaka till internets tidiga dagar med information wants to be free tanken som jag otroligt mycket gillar på många plan också, men som liksom har skapat en bild av den här miljön som kanske inte riktigt är sann. Det kan vara organiserad brottslighet. Vi ser att den normala maffian tittar även på att satsa mer på typen av cyberbrott. Man kan kalla det ekonomiska cyberopportunister. Helt plötsligt så uppstår en möjlighet och då kanske man försöker fånga den via digitala medel.
Okej, specifikt Sverige.
Ja.
Hur bra är vi på att skydda oss?
Inte tillräckligt bra, skulle jag säga. Kort och gott kan vi bara konstatera att vi investerar alldeles för lite i cybersäkerhet. Framförallt i relation till dels hur långt vi har kommit med digitaliseringen idag, och dels i relation till hur mycket vi vill få ut av digitaliseringen imorgon. Hela cybersäkerhetsbranschen är relativt liten i Sverige. Samtidigt så ligger vi ofta etta, tvåa, trea i världen när det gäller hur avancerade vi är med digitalisering, hur mycket nya system vi använder, hur kunniga vi är inom IT, hur våra företag agerar och så vidare. Så att vi behöver bli betydligt mycket bättre på att hantera cyberhotet. Mm. Och jag tycker vi ser tendenser till att, eller vi är betydligt mer medvetna om frågeställningen idag än bara för några år sedan, men vi måste också agera mycket mer och göra mycket mer saker än vad vi gör idag.
Inte långt efter att hackergruppen tystnat dök Carbara-koden upp för försäljning på dark web för vem som helst med lite hackerambitioner att testa. Och det här får Jont att tro att det aldrig riktigt kommer ta slut.
As long as it remains profitable, it will be quite some activity in that area. Let's put it like this.
Men på frågan huruvida gruppen fortfarande är aktiv är han osäker.
No, I don't think that they're active these days anymore. And if they would be, it would probably not be in Europe, but it would maybe in some other countries that we do not get news about.
Du har lyssnat på Månskott, podden om vår tids techfenomen och de oväntade konsekvenserna. Vi som gjort podden är Katarina Andersson, Linnea Wannefors, Kristoffer Folin och jag, Jakob Lovén. Fler avsnitt hittar du som alltid på Nordio. Och med koden Månskott kan du nu testa 30 dagar gratis när du laddar hem Nordio-appen.
Fina mamma, kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.